Det är 10 år sedan konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning trädde i kraft i Sverige. Den har tillkommit för att få bort de hinder som gör att personer med funktionsnedsättning inte får möjlighet att utöva FNs allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. För att det här ska fungera i verkligheten har flera länder inrättat en MR-institution, mänskliga rättigheter-institution, som ansvarar för detta. Något som vi i Sverige saknar. Men regeringen har sagt att de vill inrätta en sådan. Elisabeth Valenius från Funktionsrätt Sverige tycker regeringens ansats inte har gett resultat.
Vi har ju på något sätt en tro på att mänskliga rättigheter är uppfyllda i Sverige. Och regeringen har ju haft ganska hög svansföring när det gäller det, att vi är så himla bra. Men det visar sig ju att så är det ju inte. Det behövs verkligen någon fristående enhet eller vad man ska säga, som påtalar det och lyfter de frågorna som inte tillgodoses.
Det finns en FN-kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning som bevakar hur länder som antagit konventionen har genomfört den. Sverige har fått kritik på en mängd områden, till exempel utbildning, arbetsmarknad, tillgänglighet, ökade ekonomiska klyftor mellan personer som har funktionsnedsättning och den övriga befolkningen.
Ja, alltså det viktiga har ju vi ansett att den är fristående, MR-institutionen. Att den så att säga har rätt och möjligheter att kritisera och granska andra samhällsfunktioner. Och att den har ekonomiska resurser som är så väl tilltagna så att man verkligen kan göra sitt jobb.
Vad tänker ni konkret att MR-institution ska göra?
Bara en sån sak som att titta på att har man uppnått det man har lovat. Vi har ju det här begreppet universell utformning och det handlar ju om att när vi bygger nytt, när vi gör nya saker så ska de vara så pass välfungerande så att man inte bygger in problem redan från början. Sen betyder inte det att det aldrig att det inte ska anpassas. För det är klart att man kanske inte kan förutse precis varenda sak. Men i princip så ska det vara så välfungerande. Och om man då tummar på de reglerna, då är det ju viktigt att det är någon som uppmärksammar det. Det här är bara ett exempel, men det är viktigt. Och det är ju ett arbete för den här MR-institutionen, till exempel. Det kan både vara granskning av våra myndigheter och enskilda företag, men det kan också vara ett stöd för en enskild att driva en process. Om du till exempel hamnar i problem med Försäkringskassan, och då blir det ju mer på den enskildes nivå, att jag kanske jag får inte rätt och jag försöker överklaga ett beslut som Försäkringskassan har gjort. Och i det sammanhanget så är det ju då det är Försäkringskassan som sen går till förvaltningsrätten. Och här har jag har jag inte en egen förmåga eller har ekonomiska möjligheter att få hjälp av en jurist, så är ju maktfördelningen väldigt skev i det sammanhanget.
En annan kritik som kommittén uttrycker är att konventionen inte har införlivats i svensk lagstiftning och att tolkningen av den därmed överlåts till myndigheter och domstolar.
Vi har Försäkringskassan som drar tillbaks rättigheter, LSS-rättigheter som vi har uppnått. Och det är också någonting som finns i konventionen, att det vi så att säga har uppnått ska inte backas tillbaka. Alltså ett exempel, det är ju det här, den fattigdom som vi ser i Sverige. Och fattigdomen för personer som har funktionsnedsättning och aldrig kan arbeta och har garantiersättning från sjukbidraget, då garantiersättningen. Och den höjs inte nu. Man blir mer välbeställd den dagen jag blir ålderspensionär än vad jag har under hela livet. Så det är ett exempel som jag tycker är ganska grannlaga, att vi i Sverige inte, alltså att vi har en fattigdom och en fattigdom som inte jag som själv som person kan göra någonting åt. Har jag inte haft ett arbete så, och kanske inte tillhör den gruppen, så kanske jag inte kan kan göra någonting åt det, utan jag lever i fattigdom i hela mitt liv. Och det är en fattigdom som är under 10 000 i månaden brutto. Alltså är före skatt. Och sen har vi då det här med LSS-boenden. Att det kostar jättemycket hyra. Jag kan ha en hyra på 7 000. Sen har jag ett bostadstillägg som max uppgår till dryga 5 000. Det innebär ju att pengarna räcker inte till. Och det innebär att jag får, förhoppningsvis kanske det finns närstående som kan hjälpa till. Men det är också inte det. Det gagnar ju inte den liksom, min självkänsla och mitt oberoende.
Men är det en mänsklig rättighet att inte vara fattig?
Ja, men alltså jag ser att du har inte möjlighet att visa att du har en förändring i det här. Därför att du har inte en arbetsförmåga. Och att du bor i ett boende där du inte kan välja att flytta. Därför du kan inte bo på något annat stans. Kommunen erbjuder inte ett billigare LSS-boende, utan det är det här du har att välja på. Och valfriheten är ju liksom då otroligt begränsad. Jo, vi pratar jättemycket om barn och barns rättigheter, vilket är superviktigt. Och barn med funktionsnedsättning, hur deras möjligheter att klara skolan till exempel, och att få den habiliteringen som de behöver. Det kan vara stora brister där, absolut. Men vad som sen händer när jag fyller 18, det är att jag så att säga slussas över kanske till vuxenhabiliteringen. Och den är otroligt mycket sämre. Och jag kanske har ett behov i hela livet att få ett rejält stöd. Genom habiliteringsinsatser, genom vårdinsatser. Men det är mycket, mycket svårare när jag är vuxen. Och det är väldigt mycket liv från det att jag fyller 18 till jag kanske fyller 65, 75, 85. Och då är jag inte intressant för samhället.
Den 1 oktober var det tänkt att regeringen skulle komma in med ett svar till FN-kommittén på hur väl konventionen har genomförts. Vad Funktionsrätt Sverige erfar kommer publiceringen att senare läggas. I december kommer Funktionsrätt Sverige och Funktionshinderrörelsen också att lägga fram en egen rapport där man själv granskar hur konventionen har tillämpats. I höstbudgeten som lades fram nyligen fanns det inte anslag till inrättandet av en MR-institution. Och det är också viktigt, anser Elisabeth Valenius, att institutionen inte blir så liten att den inte har någon verkan. Minst 7 anställda bör den ha.
Vi är ju oroliga för att det här är en pappersprodukt, att den blir så att säga så liten så att den inte har något genomslag och inte förmåga att vara aktiv. Liksom. Och då behövs det ett kansli, och där har vi föreslagit minst 7 personer.
Är ni oroliga för att det här är, som du säger, en pappersprodukt?
Det är klart vi är. Det har ju inte hänt något. Det är liksom, det är så tyst liksom. Trots att det här är faktiskt den viktigaste kritiken som framfördes på Sverige, att man inte har skapat det här. Och i regeringsdeklarationen igår så pratar man heller inte om det. Så det är klart vi är oroliga, jätteoroliga. Därför det tydliggör också ett synsätt på människor med funktionsnedsättning att det här är inte så viktigt.
Men vad kan ni göra då?
Alltså vi gör så gott vi kan. Vi uppvaktar regeringen och vi påtalar och vi svarar på gör remissvar på utredningen. Vi försöker skramla och låta så mycket vi klarar av. Vi försöker också samlas tillsammans. Att vi är många organisationer som står bakom det vi gör. Och sen är det den här alternativrapporten. Den är ju den som vi kommer att försöka tydliggöra när den är klar. Liksom, att det är det här vi ser, det är de här bristerna som vi ser. Det är ju vad vi kan göra, och att vara tålmodiga, envisa. Vi får vara besvärliga på ett konstruktivt sätt.
Hur är man det då?
Nej, men det handlar väl om att ha relevanta uttalanden, tydlig kritik, inte vara gnällig. Nej, men alltså att det här är faktiskt sånt som man har skrivit under på och varför inte det verkställs. Det är väl det bästa sättet.
Så när kommer er parallella utredning?
Den presenteras den 3 december på funktionshinderdagen.
Sa Elisabeth Valenius, Funktionsrätt Sverige. När regeringens svar till FN-kommittén kommer är inte känt.